som är hämtad ur Johannes kapitel 15 och från vers 10. Jesus sade: om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och er glädje blir fullkomlig. Mitt bud är detta, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Och då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag, att ni ska älska varandra. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågod och sitt. Jag får kanske framförallt två frågor själv när jag läser denna text. Den första av dem är att Jesus förblir hos oss villkorat? Och den andra är, ska vi få allt vi ber om? Och jag tänker börja med den första av dem och sen kort också gå in på den andra. Jag tror att den följer på den första ganska tydligt. Så är alltså att Jesus förblir hos oss villkorat. För är det inte det han säger? Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek. Men om man inte håller dem då? Falnar Kristi kärlek och vi lämnas övergivna av Gud? För att förstå denna text så tror jag att man måste, som med så många andra texter i vår heliga skrift, läsa i kontexten. Se vad som är innan, se vad som är efter, se vad som Gud har sagt mer om det här. Och precis innan så är det liknelsen om vinstocken och grenarna. Det är det som kommer precis innan i samma tal. Jesu avskedstal till lärjungarna, troligtvis på väg ut till Getsemane trädgård. Det kan hända att de såg vinstockar på sidan av när de gick. Liksom, här har vi vinstockarna. Jag är vinstocken och ni är grenarna. Och så kommer det här efter den. Men jag tänkte att jag ska läsa den också. Jesus säger just innan: jag är den sanna vinstocken. Och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt ansar han. Så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken. Kan ni inte heller göra det. Om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Utan mig kan ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar. De samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Och sen kommer dagens text, som direkt på där. Att om ni håller mina bud, blir ni kvar i min kärlek. så som jag hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Och det är med det i bakhuvudet som man börjar se dagens text, dagens läsning. Jesus talar till sina lärjungar och det är alltså sluttalet. Han vet om att om en liten stund så kommer han bli fängslad, ställd inför rätta, plågad och korsfäst. Och det här kanske är de sista delarna han skickar med dem. Det sista talet. Kanske något av det viktigaste att säga. Och det är en uppmaning och en önskan och kanske också ett känslomässigt manande att bli kvar i mig. Säger han till sina lärjungar. Och jag lämnar inte er om inte ni lämnar mig. Och på det följer då det här kvalificerade om ni håller mina bud. Inte ensamt utan ramas in av allting som har kommit just därför. Och det handlar om att vara i relation med honom. Det handlar om man bär frukt eller inte. Det som kallas helgelse på gammal kyrkiska. Guds återställande och upprättande av våra liv. Vad vi är, vad vi känner, vad vi tänker och vad vi gör. Och när jag predikar så talar jag ofta om det som kommer innan det. Frälsningen. Att vi genom nåd blir räddade, gratis, utan någonting själv. Av Jesus, genom hans lydnad, hans död och hans uppståndelse. Det är att bli inympad på den här vinstocken. Det är så man blir en gren. Det är utan gärningar, utan frukt. Det är så att säga inget som syns utåt. Utan någonting som händer inom en. Och en relation mellan själv och Gud. Men på det följer också något. Och det är vad vår text idag handlar om. Det är att vår Herre kommer att börja omforma oss när vi umgås med honom. Om ni någonsin har varit i någon slags relation med någon annan människa över en längre tid, så tror jag att ni kanske kan känna igen er i att man formar varandra. Ett barn och en förälder formar varandra. Vänner formar varandra. Och i kanske en ännu högre grad, och förhoppningsvis en ömsesidig grad, så formar också mannen och kvinnan i en god kärleksrelation varandra. För, och nu har jag tillåtelse att säga sånt här, för Lovisa och mig, så är det så. Och det, liksom, det kan synas på många sätt. Vissa är enklare att se. Jag har fått henne att börja dricka kaffe. Och kanske ett ännu större bedrift, hon har fått mig att börja dricka te. Men det är också mycket annat som, som händer inom en också, som förändras och förhoppningsvis till det bättre. Jag formas mer och mer till att vilja hennes bästa och offrar mitt eget bästa i högre grad för hennes. Och det besvaras för hennes, från hennes sida. Och det är så mellan människor som tycker om varandra och som umgås mycket. Och om det är så där, skulle det inte då hända, och i mycket högre grad när man umgås med Gud själv, så måste man ha mycket mer kraft och mycket mer möjlighet att göra det. Det kan man kanske säga är helgelsen. Att Gud själv formar var och en av oss till att bli mer som honom, mer heliggjorda. Att våra tankar blir i enlighet med hans. Att våra känslor formas efter hans. Att våra önskningar och drömmar följer hans vilja. Att vår moralitet följer hans. Följer Guds rätt och lag. Och också det som syns väldigt tydligt. Att mina handlingar, att våra handlingar följer vårt inre. Eller följer det som han formar oss till. Som Johannes skriver i sitt brev. Låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Förblir vi i honom kommer han att forma oss mer och mer. Men här kommer också den villkorade delen. För om man inte gör det, om man inte umgås med vår Herre, om man inte förblir i honom och inte, också inte låter sig formas utan sätter sig helt på tvären, eller kanske bara långsamt glider bort till någon slags ljummenhet och likgiltighet, då kommer man förr eller senare till den punkten där man inte längre kan sägas ha en relation med Gud. Och det är någonting allvarligt som också ordet varnar för. Det är inte för att Gud har flyttat på sig eller lämnat, utan för att man själv har gjort det. Inom var och en av oss finns också det som vill motverka det här. Motverka Guds omformande. Inte tror sig kan ta emot Guds nåd. Eller inte tror sig duktig nog för det. Eller som bara vill spjärna emot. Mot allt. Allting som rör att man ska ha en herre. Ska inte jag vara min egen herre. Inom oss finns någonting som vill spjärna emot också. Och på gammalkyrkliga kan man säga att det kan kallas köttet eller den gamla Adam och mycket annat. Kärt barn har många namn. Så det vill motverka Guds omformande. Och om man inte själv vill då hålla sig till Gud, så kommer då också det egna köttet långsamt eller snabbt tillsammans med världen runt omkring föra en därifrån. Lite som att tänka en långsamt strömmande flod. Och så sitter man i den, eller ja, plaskar på i den floden. Och den är långsamt strömmande. Inga problem som helst att liksom stanna vid samma ställe som man gick i. Men om man bara lägger sig ner och lägger av, flyter på där, så kommer den föra en bort från där man var. Helgelsen kommer om man är i relation med Gud. Om man är på den här, man är inympad på den här vinstocken. Om man står som en av de rättfärdiga och frälsta. De bär frukt. Det förväntas att man kommer bära frukt. Det är inte för att få bli en del av vinstocken. För att få bli en av Jesu lärjungar. Eller för att få bli en av de rättfärdiga, de saliga, de frälsta. Av Guds barn. Det är inte därför det kommer frukt. Man ska inte växa frukt så att man blir bra nog att komma till Gud. Det är snarare tvärtom. Man kommer till Gud utan frukt. Och får ändå vara med på vinstocken. Men när man väl är där med Gud, då kommer han forma en till att bli fruktbärande. Och det är inte som sagt bara inre frukt, eller bara inre frukt, goda tankar och intentioner, utan faktiskt handling också som man bör göra. Och det är inte förstört bara för att man någon gång råkar falla i synd. Det är inte det som att hålla Guds bud här talar om. Det är inte kört om man någon gång trampar snett. Fast man någonstans vill och längtar efter att göra det rätta. Men det här avståndstagandet kan vara ett plötsligt eget brott. Det kan gå fort. Man kan själv bestämma, nej jag vill inte längre. Men de här varningsorden gäller de som inte vill. Tro eller leva i relation med honom. Men inte något specifikt misstag. Inte någon specifik synd som det inte går att komma tillbaka från. För den som vill så är Guds famn öppen. För den som vill förbli honom. Hos den förblir han också. Men denna helgelse gäller allt i livet. allt man är och har, allt man känner och tänker. Jesus är Herren och vi är tjänarna som gör som han vill. Men vi är inte bara tjänare, han kallar också oss vänner. Och vår vän Jesus är också vår broder och vår räddare. Och det är en sån levande relation med honom som också det här bönelöftet gäller. Det som vi ber om i hans namn ska han också göra. Nu ska jag börja avrunda med det. Så nu kan det vara lugn. Men det är inte så att vi kan be om exakt vad som helst, hur den kan vara, och sen säga i Jesu namn och sen få precis allt vad vi vet om. Det är inte så det talas om här. Det är inte vad som menas. Det är inte någon slags trollformel eller mekanik. Bara säger de rätta orden då. Då är det lugnt. Då kommer jag få det. Att be i Jesu namn, det är att be i enlighet med Jesu vilja och ord. Att be i Jesu anda på ett sätt kan man säga. Att be i Jesu ande kan man definitivt säga. Om man inte kan säga exempelvis på Guds ord och löfte så be om det här. Eller i kraft av Jesu vilja så be om det här. Då är inte det här löftet riktigt lika tungt. Då kanske man tänker på det bara som en trollform eller liknande. Att be i Jesu namn är att be enlighet med vad han vill och önskar för dig och ditt liv. Vad hans ord säger. Och någonting annat kan nästan angränsa till att missbruka Guds namn. Att be om sådant som är emot hans vilja. Men vi ska inte vara rädda för att be för saker, för det. Men ibland kan det vara därför som vi inte får precis exakt vad vi önskade oss i stunden. Varför fick jag aldrig den där Ferrarin? Så jag skulle inte kunna glänsa över alla andra. Men kanske just därför. Men när vi lever i relation med honom. När vi formas av hans kärlek och nåd. Till någonting heligare, någonting rättare, någonting bättre, något upprättat. Då har vi detta löfte också. Att det vi ber om i hans namn ska han också göra. Låt oss alla be sådana böner. Och också genom våra liv växa i tro och handling. Och i förtröstan på honom. Han som dog och uppstod i kärlek till oss. Han som inympar oss på vinstocken. Och får oss att bära god frukt. Han som dog och uppstod i kärlek till just dig. Och kan hjälpa dig. Vad du än går igenom. Låt oss växa i tro på honom. Låt oss nu tillsammans resa oss upp. Och bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heligas samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Varsågod och sitt.